Ja. Okej, välkomna till möte. Och jag vill att vi börjar med bön. Och om vi kan, om möjligt, be Herren om koncentration. För att det är alltid svårt inför mötena, eller inför budskapen. Så Jesus, vi ber just nu att du skulle stilla våra hjärtan, våra tankar. Och vi har säkert en miljon saker som snurrar runt i våra små huvuden idag. Och här är vi ber bara att vi skulle stilla våra tankar, våra hjärtan, fokusera på dig, på ditt ord. Här är vi ber att du hjälper oss att förstå vad skriften har att förtälja. Vi ber att du ger oss en smörjelse idag, Jesus, som bryter oket. Du vet vad vi bär för bördor. Du vet vad vi brottas med för tankar och vilka frågeställningar vi har. Jesus, vi ber idag att alla frågetecken skulle rätas ut. Vi ber att alla bördor skulle få läggas av eller läggas bort. Och vi ber att vi skulle vara fyllda med din ande. Fyllda med glädje och kunskap om din natur och din karaktär. Vem du är, vad du har gjort för oss. Och vilka vi är i dig, Jesus. Välsigna vår stund tillsammans i ditt namn. Amen. Vill att vi läser en vers från första Korinthierbrevet 15 och vers 10 där. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Och sen vill jag att vi slår upp i Efesebrevets andra kapitel och de 10 första verserna. Men jag gör nog så att jag läser bara några av dem, så läser vi dem när de blir aktuella under budskapets gång. Så i Efesebrevets andra kapitel och verserna 1-10. Ja, vi kan läsa det. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta, ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. I Jesaja 1:5 så står det att hela huvudet är sjukt. Ganska uppmuntrande. Och i Jeremia 17:9 så står det att hjärtat är obotligt sjukt. Så vår diagnos som människor, det är att hela huvudet är sjukt och hjärtat är obotligt sjukt. Och det här är någonting som redan här stöter bort många människor. Det märker vi ofta i evangelisationen, själavinningen. Att om man påstår att vi skulle vara syndiga och så vidare inför Gud eller överhuvudtaget, så är det någonting som inte är populärt. Därför att vi tror uppenbarligen i denna kultur och denna tid att vi faktiskt är goda. Mm. Men det är inte vad Bibeln säger. Och dessutom så lever vi i en värld som är kontrollerad av Satan. Bibeln använder ordet kosmos. Det här systemet som är ordnat, men det är frånskilt Gud. Och faktum är att det är emot Gud, även då det innehåller mänskligt gott många gånger. Och i andra Korinthierbrevet 4:4 så står det att Satan är denna världens Gud. Och så står det vidare i första Johannes 5:19 att hela världen ligger i den ondes våld. Och det här är det som vi har att möta. Och det är ett stort problem. Människan är borta från Gud. Vi har egentligen bara en enda lösning på det här. Och det är att ta emot nåden. Ta emot nådens gåva. I första Mosebok 6:8 så står det att Noa fann nåd i Guds ögon. Och vad innebär det egentligen? Varför var det så att Noa fann nåd i Guds ögon? Och varför finns det människor idag som finner nåd i Guds ögon? Och en del människor vill göra det här till att Gud slumpmässigt på något sätt utväljer vissa människor som han då ska uppenbara sin nåd på. Men faktum är att Gud har gett oss en fri vilja. Och den fria viljan förhärligar vi Gud med och vi väljer honom. Så vad Gud vill det är att uppenbara för oss vem han är. Hur är han som Gud? Vad är hans karaktär? Och när vi då väljer honom, då väljer vi också att vara mottagare av hans nåd. Så det som skilde Noa från de andra som levde vid den tiden, det var att han var villig att ta emot Guds nåd. Och det är det som vi ställs inför idag också, den frågan. Är vi villiga att ta emot Guds nåd? För det är inte frågan om man har den eller inte. Han har den i ett stort mått. Och i Apostlagärningarna 20 och vers 32 så står det att vi överlämnar er, sa Paulus till de människorna han hade vunnit, men han var tvungen att åka vidare. Han sa vi överlämnar er till Guds nådesrika ord. Jag tänkte på det. Guds ord är nådesrikt. Och det är tre saker som jag vill ta upp idag. Och det första det är nådens utrustning. Nådens utrustning. Gud är nådesfull i sin karaktär. Och nåden beror helt och hållet på hans natur. Det beror helt och hållet på vad han har gjort för oss. Och han har fullbordat verket. Och han inbjuder oss att bli mottagare av hans nåd. Och i vår ställning så har Gud gjort oss lika sin son. I vår erfarenhet så gör Gud oss lika sin son. Och i framtiden så vet vi, eller evigheten, så kommer vi att vara lika Guds son. Så att hela Guds plan är först att göra oss lika sin son i vår ställning. Att sätta in oss i det himmelska. Sedan att erfarenhetsmässigt forma sin son i oss. För att slutligen, då vi får vår uppståndelsekropp, kommer vi att bli lika honom. Och jag tänkte på det kristna livet. Det är som en resa genom Guds nåd. Gud har inget annat sätt att hantera oss eller att handla med oss utanför sin nåd. Det är hans väsen som är nådesfullt. Det är inte en uppfinning som han har. utan det är hans natur. Och vad Gud vill, det är att få grepp om vår själ på ett sådant sätt att vi med vår fria vilja väljer hans utrustning, nämligen nåden. Det är det som förhärligar Gud. När vi gör oss själva till nådesmottagare. Och jag tycker bara det är så härligt. Jag hörde någon predika alldeles nyligen här och sa så här att en person som faller sig flera hundra gånger och står upp igen på grund av Guds nåd. Den människan är större andligt talat än någon som bara faller en gång och aldrig reser sig. För ibland säger vi, ja men det är ju en svaghet någon som har fallit många gånger och ta emot nåd. Vi tänker att ta emot nåd är någonting som är ett svaghetstecken. Men det är det absolut inte. Det är tvärtom. Det är ett styrka att våga, vilja, erkänna sitt behov av nåden. Oavsett hur många gånger jag gör det. Oavsett, det står att den rättfärdige, och det är vi för vi har fått rättfärdigheten tillräknad oss, faller 7 gånger men står upp. Och vi har sagt det många gånger att 7 är ett tal som talar om någonting som är fullkomligt. Det vill säga, Guds nåd är fullkomlig. Det har ingenting att göra med antalet gånger. Därför att varje gång som vi rätt tar emot Guds nåd så, som utrustning för vår situation, så stärks vi och förhärligas han i oss. Och vi förstår inte Guds nåd. Jag menar, jag har tänkt på det många gånger. Man tänker att jag har gått igenom den här grejen och jag har gått igenom den här grejen. Så att jag tror att jag känner Guds nåd nu. Säger Gud, aha, men det finns ett annat område där du ännu inte har lärt känna min nåd. Och han visar på område efter område vad hans nåd innebär. Och i andra Petrus 3:18 så står det att vi ska växa i nåd och kunskap. I nåd och kunskap. Och jag tycker det är så underbart att vi växer i nåden. Vi har ännu inte lärt känna den så som vi borde känna den. Och i Titus 2, verserna 11-12, så står det att Guds nåd har uppenbarats från himlen. Den har kommit, ingenting som vi känner till naturligt. Den har uppenbarats från himlen, därför att genom Jesus Kristus kom nåden och sanningen, står det i Johannes 1. Och där står det att det är den som får oss att förneka ogudaktigheten. Och jag tycker det är så fantastiskt att tänka på att nåden faktiskt får oss att förneka ogudaktigheten. Och jag menar, de gånger som jag har varit en nådesmottagare, det är just de gångerna som jag verkligen har velat förneka synden. Därför det är då som Gud blir så verklig i mitt liv. Det är då jag är så tacksam till Gud att han verkligen tar sig an mig. Trots att mina gärningar och mitt levande inte förtjänade överhuvudtaget. Och i Saltaren 51:1 så står det att vi föds i, förlåt mig, 51:7 står det att vi föds i synd. Vi föds med en syndanatur. Och i Romarbrevet 4 så står det att Gud tillräknade oss synden. Först innan han tillräknade oss rättfärdigheten. Så alla människor kom under synden och sedan alla de som tror kom under hans rättfärdighet. Så vi kan säga att vi som människor är syndare i en tredubbel bemärkelse. Vi föds med en syndanatur. Vi blir tillräknade synden juridiskt. Och sedan syndar vi personligen. Ho! Arma oss. Men prisad vare Gud, han tillräknar oss sin rättfärdighet. Han ger oss en ny natur. Vi är en ny skapelse. Andra Korinther 5:17. Och han har gett oss den helige ande som leder oss i seger så att vi också kan förneka synden och ogudaktigheten i det dagliga livet och i livets detaljer. Och jag tycker det är så underbart att se hur Efesierbrevet 2, som vi läste här, de första tre verserna, talar verkligen om det här. Hur eländigt långt fallna vi var som människor. Men sen i vers 4 så säger han där att Guds kärlek fann oss i det här stadiet. Och jag tycker det är så häftigt att hans kärlek helt plötsligt kom in. Jag menar, Gud hade kunnat skriva av oss för gott i det här sammanhanget, men han gjorde det inte. Och sen står det i så att vi var andligt döda, hjälplösa med andra ord, vi var under Satans makt, hopplösa, och vi lever under den gamla, eller levde, förlåt mig, under den gamla syndanaturen, värdelösa. Så vi kan säga att vi var både hjälplösa, hopplösa och värdelösa som fallna människor. Men där, i det stadiet, fann Gud oss och frälste oss av nåd och satte oss med honom i den himmelska världen. Det är versarna 5 och 6. Och vet ni, vers 5 där, att han frälste oss av nåd. Grammatiskt så står det att det hände i dåtiden, eller i förfluten tid, och det har ett permanent resultat. Så i detta trefaldiga stadie av synd och fallenhet, så fann Guds kärlek oss och frälste oss vid denna tidpunkt, evigheten dåtid, och han satte in oss i sin son, i det himmelska, med ett evigt permanent resultat. Och det andra jag tänkte på, förutom nådens utrustning, det är nådens process. När vi är frälsta så är vi i en process där Guds nåd förändrar och förvandlar oss. Och i verserna 8 och 9 här i Efesierbrevet 2 så ser vi hur tron är instrumentet och nåden är utrustningen. Det är en pågående frälsning. Ni vet, vi blir frälsta av nåd och blir satta i den himmelska världen. Men Gud frälser oss också dagligen från syndens konsekvenser. Han befriar oss. Alla de tankar, alla de fästen som vi är under, där verkar hans nåd dagligen och stundligen. Och det är intressant hur vi inom vår själ, jag tänker på våra känslor, vi tänker på vårt medvetande, vi tänker på olika delar av vår själ, hur det på något sätt konspirerar inom oss. Och det är intressant att se liksom att vi är föremål för en inre konspiration. Satan vill komma åt oss. Han vill attackera oss. Han vill attackera vårt sinne så att vi tänker fel. Därför att om vi tänker fel så sänder vi fel signaler till våra känslor. Och känslorna reagerar så vi gör felaktiga beslut. Och vad händer då? Jo, helt plötsligt så blir vi på något sätt bittra på Gud därför att vi gör felaktiga beslut. Och det är det som han vill komma åt. Så lösningen på det här då, det är att vi tar emot sanningen i uppståndelsekraften som vi finner på Golgata kors. Och tänkte på nådens karaktär. Vi tänk på en ofrälst människa som inte vill vara en mottagare av Guds nåd. Bibeln talar om att det finns en plats som heter helvetet där människor går förlorade. Och det är väldigt intressant att tänka på att den platsen är, förutom att Bibeln beskriver den som en plats av mörker, av eld och plåga, men det som verkar allra tydligast, det är att människan kommer att för evigt att vara påmind om det faktum att synden var betald. Och jag tänkte på det, synden var betald. Att en människa som går evigt förlorad gör det inte på grund av att den var en sämre människa än någon annan, utan endast av den anledningen att man inte tog emot den nåd som redan hade betalt för alla synder. Och det är samma sak med oss i vår helgelseprocess. När vi vandrar med Gud så är vi alltid, vad som än händer, så finns Guds utrustning där. Och vi är i den här nådesprocessen där han vill att vi tar emot nåden. Det är redan betalt. Varje synd som vi har begått eller begår just nu eller kommer att begå, den betalade Jesus för på korset. Det är redan fullbordat, det är redan klart. Och allt vi behöver göra, det är att ta emot den utrustningen. Och det är det den här processen gör när vi upptäcker för varje gång att vad jag än går in i, så hade Gud redan betalt detta. Och i Romarbrevet 5:2 så står det att vi står i nåden, som vi också har tillträde till. Och det är intressant att det här ordet för att stå, det betyder egentligen att vi är cementerade. Alltså ni vet i de här filmerna när maffian vill göra sig av med någon. Man blir ingjuten, fötterna är liksom ingjutna i cementklumpa. Så kastas man i en flod och blir stående där. Att det är liksom samma, vi är cementade i hans nåd. Det vill säga, Gud kan inte hantera mig i mitt liv på något annat sätt än i och genom sin nåd. Och jag tycker det är fantastiskt att den nåden har vi också tillträde till. Det vill säga en process. Inte bara att vi står i den, men vi kan aktivt begagna oss av den genom att ta emot den när vi behöver. Och i Hebreerbrevet 13:9 står det att låt er inte föras bort av främmande läror. Det är gott att vara styrkt i nåden. Det är gott att vara styrkt i nåden. Ett annat ord här för styrkt skulle kunna vara etablerad. Det är gott att vara etablerad i nåden. Och jag tänker på det liksom, hur mycket behöver vi höra om det här? Någon sa så här en gång att om någon kommer till tro och vill bli en lärjunge, och jag skulle kunna predika 100 budskap, så skulle alla de första 100 budskapen vara om Guds nåd. Och jag tänkte just på det liksom, att hur viktigt är det inte att vi blir etablerade i hans nåd. Och i Jakob 4:6 står det att han ger större nåd till dem som ödmjukar sig, men han står emot de stolta. Och han vill lagra upp sin nåd i oss. Han vill att vi ska vara såna här lagerlokaler av hans nåd, där människor kan plocka ut och vi själva kan plocka ut det. Och det tredje och sista jag vill tala om, det är nådens frukt. nådens frukt. Varje lära i skriften har sitt ursprung i Guds nåd. Och vi nämnde tidigare 2 Petrus 3:18 att växa i nåden. Och ibland så ser vi på våra liv och vi tycker bara att vi går bakåt i tron. Eller jag tycker det är liksom att man gör bara fel. Men sen märker man att när någon annan ser på ens liv så ser man, eller de kanske säger att du har faktiskt växt på det här området. Så ser man att jag kanske gick ett steg bakåt men jag gick 2 framåt. Jag kanske gick 8 steg bakåt men jag gick också 11 framåt. Att på något sätt i Guds nåd, hans matematik är på något sätt sådan att han tar oss alltid från där vi är. Det är inte det att han för oss tillbaks och säger att aha, nu är du på den platsen, nu måste du liksom gottgöra det här. Utan hans nåd för oss alltid framåt. Därför att vi är i Kristus och hans nåd är verksam. I Filipperbrevet 1:6 står det att han som har begynt ett gott verk, han ska också avsluta det. Det vill säga, han verkar ständigt i oss. Och vi bär en frukt, nådens frukt. Och även Guds tuktan är en del av Guds frukt i den bemärkelsen. Det är till Guds förhärligande. Han säger, hit men inte längre. Nu låter jag det här ske i ditt liv så att du inte behöver uppbära konsekvenserna av ditt felaktiga levande. Underbart. Det är också ett sätt som Gud får oss att bära frukt. Och i Jesaja 30 och vers 18, som vi har citerat mycket på sistone, så säger han att han väntar på att vara nådesfull. Och Bibeln har ett antal platser där den talar om att gå miste om Guds nåd. I Hebreerbrevet tror det är 13:15. Galaterbrevet 5:4 talar om att falla från Guds nåd. Andra Korinthierbrevet 6:1 talar om att ta emot Guds nåd till ingen nytta. Men de här verserna har så många gånger misstolkats som om Guds nåd skulle ha en gräns. Som om vi skulle komma till en siffra, antalet synder vi har begått eller antalet gånger vi har fallit, och Gud säger, nej du, där gick gränsen. Det har ingenting med det att göra, men det har allt att göra med att vi kan begränsa Guds nåd i bemärkelsen att vi slutar att vara mottagare av den erfarenhetsmässigt. Han har gett oss en utrustning, det är hans nåd. Han har satt oss i en process som är helt och hållet nådesdriven. Och han har också gjort oss fruktbärande på grund av sin nåd. Och i Efesierbrevet 2:10 så står det att vi, jag måste bläddra ett blad här. Det står där, till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och vet ni, det här ordet för att vandra, den grammatiska formen här har att göra med, ni vet hur det, man kan dra en linje på det här sättet. Men här är det en prickad linje på, i bemärkelsen att Gud vet och förstår att i vår vandring så kommer vi att falla. I vår vandring så kommer vi att göra misstag. Men han har gett oss en utrustning för det. Och han har räknat med det. Det är inte det att han förväntar sig att vi är perfekta. Han har gjort oss perfekta i vår ställning, men med vår erfarenhet så växer vi. Och han ser detta. Och vi vandrar i hans förberedda gärningar. Vi faller, men vi står upp. Och han ger nåd. Och vi växer i nåd och kunskap, som vi sa tidigare. Och det är en fantastisk grej. Och vi gör ibland synden till en väldigt stor grej. Och det är en väldigt stor grej. Men för Gud är det bara en stor och svår grej när vi inte tar emot hans nåd och hans utrustning. Och Guds nåd, säger Paulus, är tillräcklig. I andra Korinthierbrevet 12:9. Den är tillräcklig. Även om Gud inte förändrar omständigheterna. För vi tänker ofta, om omständigheterna förändras, om situationen blir annorlunda, då blir allt bra. Men Gud säger nej. Jag vill att du ska vara en nådesmottagare i denna process och bära frukt i situationen. Och min nåd är dig tillräcklig. Och i andra Korinthierbrevet 9:8 står det att Guds nåd överflödar. Och jag tänker på det. Det är inte bara så där lagom mycket eller tillräckligt mycket, utan den är överflödande i sin karaktär. Och Paulus skrev: jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Vad han har gjort mot mig. Och den har inte varit förgäves. Och jag tänkte på det. Att nåden är tillgänglig för alla troende. Men om vi inte tar emot den, då är den förgäves. Jag tänker på en plats där Vi har fått någonting, men jag hämtar inte ut det. Vi får en avi i brevlådan att vi kan gå till posten och hämta ett paket. Och där finns vad som helst. 1 miljard kronor. Men jag går inte och hämtar det av någon anledning. Och det är ungefär samma sak. Vi har fått en avi. Vi har fått det här att vi kan hämta ut Guds nåd. Guds obegränsade nåd. Men om vi inte tar emot den, då är den förgäves i den bemärkelsen. Och Paulus tog inte emot Guds nåd förgäves. Han lät Guds nåd göra honom till hedningarnas apostel. Trots sitt lidande, trots sin bakgrund, trots sin stolthet, trots alla de här grejerna som han brottades med, så gjorde Guds nåd honom till det han var. Och det var det enda som han ville skryta över. Det var det enda han ville berömma sig av. Det var det enda som han ville prata om. Så var det just Guds nåd och vad den hade gjort honom till. Så jag tänkte på nådens natur idag. Hur den är vår utrustning och hur vi är satta i den här processen. Samtidigt som Gud ser till att vi bär frukt på ett eller annat sätt. Därför att han blir förhärligad på det sättet. Och det här är några av de tankarna som Efesierbrevet 2 gav oss idag. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna som vi har delat nu. Tala till våra hjärtan om nåden Jesus och hur den undervisar oss att förneka ogudaktigheten. Och den gör oss till troshjältar. Och Herre, du ser vilka områden som vi kanske av någon anledning inte har varit mottagare av din nåd. Jesus, hjälp oss att upptäcka de områdena och börja ta emot nåden så att den kan resa upp oss och börja att forma oss och göra oss lika dig också erfarenhetsmässigt. För vi är redan gjorda lika dig i vår ställning. Och en dag kommer vi att upptäcka vad vi redan var här, den dag vi får en uppståndelsekropp. Och vi tackar dig för det, Jesus. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen.